Ja, jag börjar väl med den om Abrita. Känglös var Bona, och ensammen var du efter spanska. Ende korn hade skörne, hund loes, jäcklen renne, och reumatismen hade slägit sig till höfta. Ven var slut, eldpallen hade spröcke och taket lack. Men efter öresmötet då du frågade prästen hur du skulle bära det åt, sa han: mor må besinna sig och minnas skriftens ord, bed och försaka. Då fick du ju som nog och sa jag rent ut: ja, nu har jag försäka i olmen tid, och du har bedd. Nu hade jag tänkt höra ette, om inte vi kan kastbyt.
Nils-Erik Sjödin, det där var en dikt ur din senaste diktbok, Kvinnfolke. Och den handlade, som vi hörde, om Brita. Varför heter boken Kvinnfolke?
Därför att den handlar om kvinnfolke.
Och varför handlar en hel bok bara om kvinnfolk?
Jo, därför att en hel bok handlar bara om karar. Den förra boken som kom ut för ett år sedan ungefär och hette Bysfolke.
Så är det i jämlikhetens namn nu som du har gjort en om kvinnor?
Ja, visst, i jämlikhetens namn, absolut.
Ja. Varför skriver du dikt?
Ja, varför gör jag det? Att jag börjar med det här, det berodde väl på att jag satt och tänkte på min farbror Hilmar just när jag fick veta att han hade dött. Och tänkte på hans liv, och sen satt jag och skrev lite grann, för att skriva har jag alltid tyckt var roligt. Och plötsligt så växte det fram någonting som påminde om en dikt. Och sen började jag tänka att det finns ju mer människor som borde avporträtteras.
Ja, och varför blev det så att du skrev på mord då?
Jo, därför att det är de här människornas eget språk.
Är jag fräck om jag frågar om Birger Normans framgångar med sina diktsamlingar på ångermanländska har något samband med det?
Ja, du är inte fräck om du frågar det, därför att jag i förordet i Bysfolke så talar just om Birger Norman och skriver något om att jag är honom evigt tacksam. Nämligen att han som författare liksom har visat att det går att använda även det här språket som vi har gått och skämts för tidigare.
Ja, Birger Norman, han har ju lyft fram det här språket i ett par diktsamlingar som har sålt enormt bra. Och du har sålt bra du också. Före jul så satt du i en bokhandel i Sollefteå och signerade Kvinnfolke. Och de gick ju åt som smör i solsken.
Ja, jag satt i 2 timmar och på de 2 timmarna så gick lagret som fanns hemma. Det var 200 böcker, och om jag har räknat rätt så måste det bli en bok i minuten.
Ja.
Och lite till.
Eljest lär ju svenska folket inte läsa särskilt mycket poesi. Kan du förklara det här fenomenet?
Ja, jag vet inte, men man kanske löser julklappsproblem åt en del människor. Det kan ju vara det också.
Ja. Ska du ta en dikt till? Ska vi ta den där om Hilmar som egentligen inledde den här produktionen?
Mm.
Och det var en släkting till dig?
Det var min farbror, och jag hälsade på honom innan han dog. Och då sa han till mig, jag hade varit på begravning. Och då talade jag om vem som hade dött, och då sa han till mig: ja, sa han, stackars pojk, vad mycket riktiga kärra du gett vara väg och frakt över. Och det är ju de här riktiga kärra som jag har försökt skriva om, och när Hilmar dog skrev jag alltså den här. Jag minns dig, Hilmar, 1953. Du var baser i flytte på Lilsele. Hade väl någon ett öring mer än vi i timmen? Du mått ha varit 65 år. Men knak och gen i bena på storbröten nere för Biskopshelsbroen. Då du var riktigt ung och i taga for över Storåren på bjudningsbala, på 2 stockar och hade ballongcykeln fram på. Men 53, då stod du på 2 stockar där i högvatten och landrensje. Då stocka for åt värs ett håll och du flög åt tabak så hatten flöt. Kommer du upp som en säl hit i båten, som vi, 50 år unger, ävles och rodde. Du la klocka och lottsedeln, tröggheta din och förhoppningar, på törk bak i stammen och rensje färdigt. På middagsrasten ät en kopp kaffe bort i svartburken och maellen, så somnade du. Men hör tyst vi än var, nu vaten du på minuten då rasten var slut. Det blås kost, pojka, sa du. vi gett ut. Du lätte blåsväret svära för pliktkänsla din du. Hur mycket pengar spar du åt flottningsföreningar och åt bolaga? Hade de någon gång hört talas om det? Om ivenden? Om ansvaret? Om lojaliteta? Blåsväret fick vara bas, men det var du. Fick du nå före? Ett öre mer än vi i timmen. Då vi kom hem dit i baracken slog den en tättmjölk dit i emaljäre skåla som stått till solvärmen i veckotal och vart det bran och grön till mya och knorten. Först var du uppe näste mara och visste var bröta fanns och vad det var för stoppjävel som höll dem. Först gick du och sist kom du hem och ett öre mer i timmen fick du. Men för den ettöringen fick du sitta på nätten och klater vid penna och skriv timma på lästen som skulle skickas till föreningar som du kände och som kände på dig, men sällan känner dig. Och lika glad av du, la in en snus, högg fast båshäkan där han skulle huggas fast och gav fan i herrkärran på kontor. Men nu du Hilmar, nu har du väl högt fast häkan till nas sederträ och hängt upp svarthatten på någon guldkrok. Keruba har väl legat fast till någon moring och ärkeängeln börjar vinka vid vitflaggen och höja åt storbasen där i speleka. Upp vid bommen och håll åt land, för nu kom en timmerlöpar. Det må väl inte vara bara spakvatten på skiftet du har kommit till nu, Hilmar. Lite småagger vill du nu ha, så du känner igen det då du drar upp båten och gym åren.
Ja, det här var alltså ett porträtt av Hilmar, ett poetiskt porträtt. Men man hör ju ändå att det är svåra tider och det är fattig Norrland du beskriver. Ska man läsa de här dikterna nu som underhållning eller har du något, vad ska man säga, socialt budskap med dikterna?
Ja, för det första tycker jag att man får naturligtvis läsa dem som man vill. Men jag har ju inte skrivit dem som underhållning. Får jag citera mig själv?
Ja, varsågod.
I förordet till Bysfolk skriver jag någonting om att dessa människor och deras samtida tillsammans har utgjort en epok. I blåblusar och vadmalsbyxor har de skapat det land som jag och många med mig nu njuter frukten av eller förgiftar eller låter växa igen. Förlåt oss gubbar och kvinnfolk också för den delen. Jag menar att de här människorna, de har gått och gjort sitt och byggt upp det här landet. Ingen har brytt sig om dem nämnvärt. Om man, det låter högtidligt med äreminne och sånt där. Men det är väl snarast något åt det hållet. Jag vill lyfta fram eller visa på att de här människorna har funnits och de har gjort det så att vi kan ha det som vi har det idag. Så bra som vi har det idag.
Mm. Och du sammanfattar ju hela liv och hela levnadsöden här i några korta verser. Men jag har lagt märke till att det är aldrig någon indignation direkt. Du låter dikterna och innehållet tala för sig själv, men du är aldrig indignerad över förhållandena. Du riktar aldrig någon pekpinna mot myndigheter eller så. Är det medvetet eller?
Ja, kanske delvis i alla fall, därför att de här människorna riktade inte heller någon indignation åt något håll. De gick och bar och slet och högg och höll käften. Och därmed jämt, de sprang inte och skrek och gapade någonting, utan de gjorde sin plikt. Och det är, har jag fått fram något av den inställningen i de här dikterna, då är jag ju tacksam.
Ja. Ja, vi gjorde en liten parallell med Birger Norman tidigare. Jag har faktiskt svårare att förstå din ångermanländska än Birger Normans. Kan det möjligen bero på att jag själv är ådaling precis som Birger Norman?
Ja, och du är nedre. Ni är båda två nedre ådalingar. Det här är övre ådalsmål. Det kan vara stor skillnad på språket grannbyar emellan, i vart fall beträffande enstaka ord.
Ja. Du hade några ord redan i första dikten där om Brita som du kanske... Mm. Vad var det du sa? Grisen, skörne?
Ja, det var en ko faktiskt, men det kunde vara grisen. Skörne betyder alltså att den tvärdog.
Jaha.
Och så var det någonting hund gjorde.
Ja, hund slåes, och det var ett elände där hundar slåes. De löpte.
Ja, det tarvar nog en översättning, vissa ord, va?
Jo, men samtidigt går det inte att översätta. Det skulle inte gå att skriva det här på någon sorts rikssvenska, tror jag inte.
Nej, det blir ju i de här dialektala orden, och det har Birger Norman också sagt, de är mycket uttrycksfullare.
Ja, det är de. Det håller jag styrt
mer
också.
Mer adekvata, eller vad man ska säga. Mm. Skildrar, berättar om förhållandena.
Ja,
mycket mer levande. Ja, ska vi ta en dikt till medan vi ändå håller på?
Ja, ska vi ta en kar till kanske?
Ja.
Jo, det finns en som jag tror väldigt många människor känner, som de har köpt möbler av. Röjon håller ju faktiskt på att leva upp igen, tack och lov. Men det har varit en dyster period när skola försvann och posten försvann och affärerna försvann. Men Hjalmar med möbelaffären var kvar. Tretumspiken hade du full i käften och möbelaffären din vart bara större. Och det var ju det du tyckte var roligt. Inte brydde du om att sälja möbler. Så den herrkär kom in till doffelrocken och skärphatten, höllde på klater och sätt upp någon masonit på ysterväggen. Ensammen var du på en rangelstega. Så den kärn kom och slog snönt och svarthatten, vart du fejen. Mäka önna spiken hit i höger slipa och höjåten bort i vänstra. Den kärn kan nog hjälpa mig att hålla tid uppåt härne, mens jag spike. Då slog en tås i rocken, klev upp på en stol och höll till. Och du spike. Sen köpte en tre bokhyllor och en fjask som man skulle ha pelagonen här i. Då hade du redan fått fast anerskiva på ysterväggen. För pärningar du kände köpte en jordbit i Kläppsjö. Innared stugorna och bjud him gammelfolke som var ovarn att bli himbjudd. Bort i kyrka kommer du över bänka. Rensjö dem på salmböcken och bestod på kaffe här vid dem. Noppe blommorn på lägden för att pryve. Men glömt dem på bilflaket och det bar till. Inte bryd sig gammelfolke om det. Prästkrägan och satan. De fick ju hästköttet på limpsmörgåsen. Och en hadar spela skottis. Och gubba fanns och akiderve. Och då du såt här i sänga på lasarett i Sollefta mellan jul och nyår, längtes du mest att få ake där vid gubba. Masoniten sitter ju där han sitt. Prästkrägan växt. Söndagsöppet och bestå på kaffe och nymoa och fan ta över hanna. Men i Kläppsjö har de haft aktion. Ungdomen får att greja här i näta. När hardaskarra gick och klappe på båtsua och körvgubba stod som en obbarstim. Men gubba och ake därve var det glästve.
Ja, det är ju lite gläst med folk i Röån faktiskt, även om du nu säger att byn börjar leva upp igen. Och du har porträtterat nu en hel bok full med karra och en hel bok med kvinnfolke. Har du skrivit ett diktat porträtt om snart sagt varje bybo nu?
Nej, det är ju så här att jag säger det också någonstans i förordet. Att en del av de här människorna som jag skriver om känner jag själv. Andra har jag bara hört talas om. Mycket är hopblandat. Och något är väl inte sant alls. Då har jag väl garderat mig.
Ja, du har gjort några sådana här poetiska tillägg, va?
Det kan väl tänkas på sina håll, ja.
Ja.
Men andemeningen, det kunde ha varit sant. Det som inte är sant eventuellt, det kunde ha mycket väl ha varit sant.
Ja. Språket här nu. Är det medfött för dig nu? Är det ditt barndomsspråk det här?
Ja, huvudgås. Jag talar sådana när jag är för jämnan.
Det gör
jag. Jag är himme i Röjån.
Gör du det?
Ja.
Din pappa var ju skogsarbetare och flottare, och jag har en gång i tiden gjort ett program med honom. Och han var också en fascinerande människa och skrev också mycket, både på dikt och prosa. Har han varit en fin källa för dig?
Ja, det är ju hans förtjänst att det finns så här mycket stoff hos mig naturligtvis. Där ligger jag ju i lät, fullkomligt fruktansvärt. Jag kommer inte i närheten av honom. Så att, men många av de här människorna alltså är det ju han som har talat med mig om.
Ja, ja, han hade ju själv ett väldigt strävsamt och hårt liv. Du har en dikt som heter Rickard. Handlar möjligen om faderskapet?
Det gör det nog det. Rickard. Då de rationaliserade bort i flytte, så tog du yxa och svansen och drage och for åt utlande och timmer. Du hörde en gök som gol på svenske, och du förstod nödtorftigt det på och åk cykel på fel side. Domen får grasär bra nog länge innan han har skeket sånt det du har gjort. Nu rationaliserar de bort olje flyttare och flytte och ett som anne. Du är väl inte motståndare åt det heller. Du har varit för snäll i allvärld. Du har aldrig slegit ut någon. Men fan vad många arbetssegra du har vunnit.
Ja, det var Rickard, din pappa.
Jajamän.
Flytte, det är flottningen förstås.
Ja.
Ja, just det. Ja, din kära moder då, har hon fått något poem?
Ja då, hon har fått mer än ett faktiskt. Hon dog ju 1961. Och jag har en dikt om henne här som jag kallar för Alma. Du hade varit lärd och präntet i att arbetsdägaren vana som man skulle vara rädd om och tack Gud för. Så den dagen du skulle gifte var du vä och slog tegle som ge skulle bög nylagorn på mer än halv i dagen. Sand och vatten och cementen och bruke söligt och tungt och söfsigt och kallt. Se på aftarskia häve prästen klatre sig. För fingrar dina hade svöllet om den hanteringen. Och ringen, ju som är vårdtecken, vare sig mått att gubben den var sig tått fast ytterst på fingre. Se pass han såt kvär under välsignelse. Då ge for him och du såt på stanga på ballongcykeln åt gubben du var gift med. Då gatt du här ringen dit i reparationsväska i lave solution och muttren och namejsla.
Ja, det här ger ju väldigt mycket om din uppväxtmiljö och barndom och så. Mm. Men ska du ta och berätta lite mer om dig själv nu idag? Du är lärare.
Ja, jag är lärare i svenska och engelska här på gymnasieskolan i Sollefteå. Och därmed har jag väl sagt allt. Jag jobbar halva året och har betalt för hela, säger de ju nere i Åstorp.
Ja. Är det här din hobby eller har du några andra intressen vid sidan om jobbet?
Ja, det här är väl min huvudsakliga hobby. Jag har tyckt om att skriva och sådär i all värld. För övrigt så är jag passivt idrottsintresserad. Lite aktivt kanske, men mest passivt.
Ja, det där lilla aktiva, vad kommer in i för gren?
Ja, jag vet inte, vi brukar kalla det basket, vi som håller på med det. Ja. Men om de som spelar basket skulle göra det, det är jag inte säker på. Ja. Lite tennis försöker jag spela, och, ja, sånt där.
För motions skull?
För motions skull, ja.
Ja, precis. När du var yngre då, vad roade man sig med hemma i Rön?
Ja, man sprang och var iljars, det vill säga man hittade på rackartyg. Och man sparkade boll och man höll på sådär. Och organiserade nöjen var det väl dåligt med. Jo, en sak. Vi gick ofta på bönemöten. Och de som läser de här böckerna kanske slås av det. Att det är lite mycket sådana här bönemötsmotiv i dem. Men det beror på det.
Jaha, så det var liksom ett nöje för både ung och gammal det.
Ja, det var trevligt på många sätt.
Ja, vi får höra kanske.
Ja, jag kan ta en kvinna här som jag kallar för Stina. Då pingstvänledare hade varit sig lurade och stärnkvär på eftermöte och du hade fått stå på knä mellan stora medan Wikström las och ba och höj och sang och strök då på huvudet vid vithanna och äntligen till slut sa att det var klart och att du var frälst och Kristi bru och sönfri och räktig. Då tvärt tänkte du på kärra himme som såt och väntade på kornmjölsgröten. Så då du möxade upp till golvet och det flög till här i höfta, då var det som du vaknade till. Höfse upp svartkjolen och vart för att säga sig på Wikström och käringa hans och kvadda och kanske till och med en Kristus och hörlene. Nu tör de väl ta i halmen då jag kom hem, gamnäcka hen.
Ja, du, här sitter vi nu i en mysig lägenhet med tända ljus och så här vidare, har det skönt och varmt och bra. Men de här människorna, de hade lite annorlunda.
De hade det verkligen annorlunda. Jag tänkte när det var jul nu, jag har hört om barn som har sagt så här: hurra, nu är det jul och då får vi ha kammardörer öppen. Men ändå så fanns det naturligtvis en del julprydnader. Och det för mig osökt in på en dikt här som jag fick stoff till av en av de medverkande i dikten bara här om sommaren. Det var ju så att när spanskan for över byn så dog ofta de människorna som var i arbetsför ålder, medan de barnen och de gamla kanske klarade sig. Han berättade alltså i stort sett innehållet i en dikt som jag gärna skulle vilja läsa. Sex båna han du få, och sjunde gick du vid, till höstmörkret och pärupptagningar och världskriget. Äldstjänta var åtte och tvillingar var sex. Öngsten var två, och mitt man räknen han du gick vid, till höstmörkret och pärupptagningar och världskriget. Rannige trasmatter här i köket hade du vävd. Men annars var det fattigt. Men rent och skure och lockte såpa redan ute på Forstebroen. Spanska for som en djungel genom byn. Och gubben den strök vä en lördagskväll. På onsdagen var det din tur. Och han som var ofödd tog du ju väde. Båna gick hit i kammaren och såg både dig och pappa sin. Där ge låg. Sen gick de upp på botten och delte julgransprydnaden. Kulen och glittre, ljusa och na holmböcka. Röste vid det gick de ut i värla åt värset håll. Till höstmörkret och pärupptagningar och världskriget.
Ja, det var arbete alltså.
Det var arvet de fick, de här julgransprydnaderna. Det var nog visst med det. Jag minns själv när jag var liten hur, om man var sjuk mitt i sommaren så kunde det hända att man fick, var man riktigt dålig, då kunde de säga, du kan få ta och titta på julgransprydnaden.
Jaha.
Och då fick man sitta och se på de där kulorna och spegla sig.
Det fanns inte så mycket leksaker.
Nej.
Nej.
Men de här sex barna, de hamnar ju då i byn hos olika människor. Det fanns väl gott om folk förut i gråstugorna, men det är klart alla öppnade sina dörrar när sådana där saker hände. Och en av dem kom till oss så att säga. Och honom har jag skrivit om det finns intresse.
Ja, det är han som heter Helmer då.
Han heter Helmer, ja. Pojken ska ha bollen, kom dig hög, var det sista du sa på dödsbädden här på Nordhem. De som väka trodde du yre. Men 10 dagar efter det du dött kommer ni från sanatoriet, ett paket åt mig, vem brun en fotboll, en 18-fältar som heter Nagy. Du hade skrivit etten hit i Oscar Arén, och jag slapp spärke tidningspapperet som var bönn ihop vid snöra. Hit till oss kommer du efter spanska, som tog bägge föräldrar dina. Du vart som en kamrat åt mig, visste hur man skulle tippa systema, tärla om Degerfors och lärde mig spela schack. Du skrattade gött och du hade stängt in Tartalenas jänta här på Lagårdsloftet. Du sa vi skulle gå dit till då det hade varit det mörkare. Inte visste jag vad vi skulle dit och göra då, men jag skrattade i lavet och sa, jaha, för jämarn. Du gick och hoste och for på Österåsen. Ingen mening att lösa tur och retur på rälsbussen då man far dittan, sa du. Men ibland kommer du hem och var i lave med. Stod i mål då jag sköt kanorna vid tidningspapperet. Men en sommarkväll, då vi höll på att slå efter barna, fick pappa telefon. Du hade varit december. Och pappa och farbror Sigfrid vart kollette. Vi kanske skulle ta en bok med oss, minns jag pappa sa. Och då kute jag in hit i kökssoffa under ködden ett det enda boka jag hade. Idrottsgrabben Tjobben har ordet. Men då jag kom med kuten ut såg jag att pappa hade biblat till Hanna. Då gick jag tillbaka med min bok. Det vart när klater över gravplatsen som pappa hade varit ut åt det. Så de grov upp då och flyttade till en annan grav. De frågade pappa om han misstyckte att de hade flyttat det. Nej, sa pappa. Jag är så glad att jag inte flytten mens han levde.
Ja, det är bra. Hör du, när man pratar med skådespelare och författare och andra kända personer så frågar man ju alltid vad de har på programmet härnäst. Har du skrivit av dig nu? Har du fyllt behovet? Eller kan vi vänta oss några fler böcker på Röjomålet?
Ja, som jag sa förut så håller jag ju på och skriver jämt. Så skriver jag, men det gör jag nog inte så länge jag lever. Och jag skulle gärna vilja skriva en bok som skulle heta som ungefär så här. Kvadda och kräka, redskapen och slärven. Det vill säga barn och djur, redskap och klärtraser. Men det vet jag inte om det blir något.
Kan man inte ta det som ett löfte då?
Inte helt inte. Det är ju inte bara jag som bestämmer.
Vem är det fler då?
Ja, det finns ju förlag och sånt där.
Ja. Har du någon du kan läsa i alla fall nu om kvadda eller kräken eller slärven som du sa? Som ja. Eventuellt då kan bli något slags smakprov på nästa bok då, ja. Förhoppningsvis.
Jag kan väl försöka att läsa om en och kvadda. Jag har ingen namn på honom än så länge. Men det är väl en del, hoppas jag kanske, som känner igen sig. Det handlar om hur vi hade det i skola. Längst och störst och stärkest på skola var du. Men inte var du när för att sitta och bläga till böcken. Blyerspenna gick å då du skulle skriva. Och karsuken, gummi, åt du förlop. Så du bruk få gära anne dela. Skata snön, hoggven och ett som anne. Då gamlärarinna fick nå åt mägan och gatt på lasarette. Så fick vi ny nern, en liten rödblommen snäle. Och en av första dagen var det den tiden då du skulle töm dyngtönnen under sketusbänken. Då lämpe sig att det var just den här nymänniska skull på huset. Och då hon hade sett sig till rätte, vant du sig hållde. Så du stack upp Hanna genom hörde bredda vea. Gjord till rösta och höje nerifrån. Jag sida har kommit en ny lärarin. Jag gett få hälse. Men den artighet har vant sig hjälp upp ordningsbetyget det minste.
Ja, Dick, efter det där smakprovet så tror jag nog att länet kräver att du kommer med en bok om kvadda och kräka också.
Ja, risken är ju att det har motsatt effekt, men vi får väl se.
Ja, tack ska du ha.
Tack.